Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på andra säsongen av Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Hej Stina.
Hej Elvira.
Du, vad har följande ord för gemensam nämnare? Nu ska jag testa dig här. Kläder, vänner, middag, inriktning och karriär, ord, partner, transportsätt, bostadsort.
Ja, det var väldigt många ord. Du får berätta.
Jo, det handlar om val. Det är ju val vi gör genom livet.
Just det. Och söndag den 11 september så är det val. Och det märks att det närmar sig. Det går ju knappt att slå på tvn eller radion eller öppna tidningen för den delen utan att det är någon utfrågning eller debatt eller någon utvärdering av politiken de senaste 4 åren.
Eller hur? Och temperaturen stiger här och det går ju naturligtvis inte Ekopodden förbi. I dagens avsnitt så tänkte vi prata lite om hur det gröna får plats eller kanske inte plats i valrörelsen och hur viktiga de här frågorna är för väljarna.
Just det. Och vi ska också berätta lite om hur kommunen satsar i år för att öka valdeltagandet. Väldigt viktigt.
Ja, men verkligen. Men ska vi börja med att kolla på några opinionsundersökningar kanske?
Ja, det tycker jag. Det är alltid kul.
Men du, då har vi Kantars SIFO-undersökning om väljarnas viktigaste frågor. Kan du gissa vilka de är? Och då gjordes den här undersökningen innan sommaren, ska jag tillägga.
Ja, men just nu tycker jag det handlar väldigt mycket om plånboksfrågor faktiskt. Men även trygghetsfrågor och insatser mot kriminalitet diskuteras ju en hel del. Så jag gissar på det.
Ja, men det är ganska bra gissat. För sjukvården toppar nämligen listan och sen kommer lag och ordning som du ju gissade på. Och sen är det skolan och på fjärde platsen kommer miljö- och klimatfrågor. Och sen har vi också energipolitiken som har seglat upp till femte plats. För det här ökar ju intresset från år till år och verkligen just nu.
Precis, den sista frågan där som du sa, den har ju verkligen haft vind i seglen eller en kärnkraft kanske man kan säga. Nej, men det är ju i takt med de ökande elpriserna såklart, så är ju det en väldigt relevant fråga för många.
Ja, men precis. Och SIFO har ju också tittat på vilka frågor som får mest utrymme i media. Och det stämmer ju överens med vad du såg här. Lag och ordning ligger högt igen. Och miljö och energi klättrar upp till en placering på tredje plats. Men som sagt, det var ju innan sommaren. Och det här när partierna mer eller mindre pressas att möta de frågor som är mest högljudda i media eller sociala kanaler, så är det ändå tystare om de stora och svåra klimatfrågorna, tycker jag. Bortsett från, som du säger, elpriser hos företag och hushåll.
Ja, oroväckande tyst faktiskt. Och det är ju något som flera stora dagstidningar har tagit upp nu på senaste tiden. Och vår egen lokaltidning också för den delen. Just det här att om inte klimatet får utrymme i den här valrörelsen, när då egentligen?
Mm. Nej, men vi kan återvända till det lite senare, men först ska vi ha en fördjupning i miljö- och klimatopinionen inför valet. Mm. SOM-institutet, och de finns ju vid Göteborgs universitet, de publicerade en rapport här innan sommaren som bekräftar de här siffrorna som SIFO också fått fram, som vi pratade om nyss. Det vill säga att klimatfrågorna faktiskt inte står allra högst på agendan i valrörelsen. Så på en öppen fråga om viktiga samhällsproblem i Sverige idag så är det bara 26% som svarar något relaterat till miljö, klimat och energi. Ja, men det finns en stor oro för klimatförändringar, miljöförstöring och försämrad havsmiljö. Men man tycker ändå att oron är större för organiserad brottslighet och ökad användning av narkotika. Och det är bara den här yngsta gruppen, 16-29-åringar, som säger att miljö, klimat och energi är den viktigaste samhällsfrågan.
Mm. Och då kommer vi in på hur viktig miljö- och klimatfrågan är för olika väljargrupper. Och här skiljer det sig åt då, precis som du sa. Och det har vi ju tagit upp i några tidigare poddavsnitt. Då tänker jag på miljövän hela livet, eller? och klimatkramar och motormakt.
Just det, snyggt namn.
Ja, och enligt den här somrapporten då så är det kvinnor, högutbildade och personer som anser sig ligga åt vänster i politiken som generellt sett är mer oroade för miljörelaterade problem. Och det är också en majoritet som anser att många av dagens miljöproblem kan lösas med hjälp av ny teknik. Sen är det framförallt män, högutbildade och personer till höger i politiken som håller med om det påståendet då, att vi kan lösa det med teknik. Men sammanfattningsvis så har i princip samtliga miljö- och klimatfrågor blivit allt mer polariserade under den här 10-årsperioden. Och skillnaderna mellan de som står till vänster och de som står till höger politiskt, de fortsätter att öka.
Mm. Ja, men det är ju många som hoppas på att tekniken ska rädda oss. Och där kan man ju naturligtvis tycka olika.
Mm. Okej, men du snuddade vid det här med att hur vi ska lösa de stora klimatutmaningarna. Att det är ganska tyst i den här valrörelsens slutspurt kring den frågan. Nu när varje röst kan vara avgörande när det är så jämnt. Det var ju en krönika barometern häromdagen som tog upp det. Och den refererade i sin tur då till den här debattartikeln i Aftonbladet.
Ja, men precis. För det var ju nästan 2000 forskare där som är avsändare för den här artikeln. Och en av dem är faktiskt från Linnéuniversitetet, Anders Forsman, professor i evolutionär ekologi, minsann. Mm. Och de här forskarna, de säger att det är många politiker som ser ny teknik som lösningen på samhällets omställning. Men forskningen visar tydligt att en stor del av omställningen måste ske genom att vi ändrar våra beteenden. Att vi konsumerar mindre, att vi flyger mindre och att vi äter mindre kött. Och de säger också att det krävs både personliga och strukturella förändringar. Sen menar man dessutom att den här forskningen har serverats till politiker på många olika sätt. Först lågmält och sen lite mer högljutt. Men att allvaret i klimatfrågorna fortfarande inte når fram. Så till slut har de tröttnat på de här mjuka metoderna och så ryter de till. Vad är det ni inte förstår?
Ord och inga visor.
Precis. Mm. Men om vi, Stina, bara skulle plocka ut en utmaning som debatteras mycket, den berör många och som är starkt kopplad till konsumtionens utsläpp, så är ju det våra flygresor.
Mm, det berör ju väldigt många.
Mm. Och här har vi läst en sammanställning där samtliga riksdagspartier fått frågan: behöver svenskar flyga mindre? Och notera här nu att det var alltså ingen fråga till våra lokalpolitiker, utan det här är till partiföreträdare på nationell nivå. Så jag tänkte, om du, Stina, då läser partiernas namn på den här artikeln som vi har framför oss här, så läser jag hur de har svarat.
Okej, då kör vi. Socialdemokraterna.
Flygets klimatpåverkan måste minska.
Miljöpartiet.
Ja, främst de som flyger riktigt mycket.
Vänsterpartiet.
Ja, vill göra det lättare och billigare att välja tåg.
Centerpartiet.
Ja, vissa flygresor kan exempelvis ersättas med digitala möten.
Sverigedemokraterna.
Nej, det måste vara upp till människor att själva avgöra hur de vill resa.
Moderaterna.
Nej, utsläpp kan minskas genom elektrifiering och biodrivmedel.
Kristdemokraterna.
Vissa kan säkert flyga mindre, men fokus ska vara på att minska utsläppen.
Liberalerna.
Nej, problemet är flygets utsläpp, inte att människor reser.
Mm. Okej, vi gör ju ingen värdering av de här svaren. Det är ju inte vår uppgift här i podden, men det är ändå intressant att se att det var en stor bredd i svaren här, tycker jag. Mm. Men du, hur är det i den här lokala debatten här i Kalmar? Vad tycker du? Hörs klimatet där?
Ja, alltså personligen tycker jag det. Klimatfrågorna lyfts ju fram både från majoriteten, alltså de som styr Kalmar just nu, och från oppositionen. Och i Kalmar har vi en vatten- och miljönämnd där samtliga partier är representerade. Och de ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. På deras nästa möte som kommer nu här i mitten på september så finns det förslag på att de ska till exempel prata om ett nytt hållbarhetsprojekt på Guldfågeln Arena. Mm. Inklusive källsortering där. Biogasutvecklingen i kommunen, vindkraft står på schemat och sen också en natur, Marks policy. Så det är ju bredd och spännande teman på det som tas upp ju. Men på tal om att höras och göra sin röst hörd, så om vi gör en lite halvkrystad övergång till att titta på valdeltagandet, Stina, i kommunen. Hur såg det ut vid förra valet 2018?
Ja, det har vi kollat upp då, och i valet till kommunfullmäktige så var valdeltagandet 87%. Högst valdeltagande det var i valkretsen Rinkebyholm södra, Hosmo, 92%. Mm. Och lägst var valdeltagandet i distriktet Norrliden, östra. Där var det 69% som röstade.
Och när man som vi har lite lokalkännedom, så är det ju hyfsat enkelt att koppla de här siffrorna till socioekonomiska förhållanden, eller hur? Mm. Vi har ett verktyg i kommunen som heter Sociala kompassen, och den tar fram statistik inom olika områden, och så delas det upp på bostadsområden. Så då vet vi att utbildningsnivån och inkomstnivån till exempel är högre. Både är högre i Rinkebyholm, södra och Hosmo, där jag råkar bo själv och där du, Stina, är uppvuxen faktiskt, ja, jämfört med Norrliden, där vi har lägre valdeltagande. Förra året i alla fall. Men att skillnaden var så stor här mellan de här områdena, det har jag faktiskt inte noterat förut.
Nej, men vi ska ju också säga att förutom den här geografiska variationen då, så finns det ju grupper där valdeltagandet är lägre, som bland annat personer med funktionsnedsättning och personer med utomeuropeisk bakgrund. Och så finns det ju också personer som upplever en större otrygghet och sämre bemötande i vallokalen, till exempel HBTQI-personer. Och här har ju kommunen satsat på olika utbildningsinsatser under våren, bland annat för röstmottagare då, för att öka kompetensen i de här frågorna och vad man ska tänka på.
Och en annan nyhet inför det här valet, det är ju våra demokratiambassadörer.
Ja, det stämmer. Det är 7 personer som är anställda av kommunen för att gå ut och prata om att det är val, varför det är viktigt att rösta och hur det rent praktiskt går till. Och de var ute i vimlet både på stadsfesten och Ironman. Och de har också besökt förstagångsväljare på Jenny Nyströmsskolan och Stagneliusskolan. De har varit ute på våra nya mötesplatser, bland annat i Norrliden då, som vi nämnde. Mm. Och som har de också passat på att informera både personal och medarbetare på Stadsmissionen. Hållbart hela vägen.
Ja, det låter ju väldigt bra, strålande där av Kalmar kommun. Och vi hörde ju faktiskt, det var rätt så kul häromdagen när vi hörde vår kollega Emma som jobbar med det här, att hon tyckte att det var också ett väldigt roligt och givande jobb. Hon berättade ju bland annat om en kvinna som inte var svensk medborgare, men som har varit skriven i Kalmar i många år och hade ju därmed rösträtt till region- och kommunfullmäktige. Och det hade hon ingen aning om, och hon blev jätteglad när Emma upplyste henne om det.
Mm. Då får vi se på valdagen om deras jobb resulterar i ett högre valdeltagande i år då.
Ja, men det får vi se. Och särskilt bra tycker jag är att det finns, att de finns i de här områdena som har lågt valdeltagande. Och inte minst då att man informerar om vikten av demokrati. Alla som har rösträtt ska ju veta hur man nyttjar den.
Mm, bra.
Men du, Stina, så har jag funderat över en helt annan sak. I Kalmar kommun så jobbar vi ju med att klimatberäkna hela vår verksamhet. Det är en del av arbetet med det vi kallar klimatneutrala Kalmar. Och där är Kalmar en av 23 kommuner i Sverige som har valts ut att gå före i omställningen och skapa klimatneutrala städer till 2030.
Ja, nu stoppar jag det lite där. Jag tror du får förklara vad det här klimatneutrala städer är.
Ja, okej. Det kan jag göra. Och för oss betyder ju det att vi ska nå netto nollutsläpp av växthusgaser till år 2030. För det första så ska så mycket som möjligt av fossila, alltså icke-förnybara energikällor, bytas ut mot förnybara. Och för det andra så ska alla utsläpp som vi inte kan nolla klimatkompenseras. Och det här klimatkompenseras, det betyder att vi kan göra åtgärder för att minska klimatpåverkan på andra håll utanför Kalmar kommuns geografi. Och då får de här åtgärderna kompensera de kvarvarande egna utsläppen som kanske finns i kommunen. Så det är begreppet då, minska och sen kompensera. Och en sak till som är jätteviktig att lyfta fram utöver klimatneutralitet är ju att vi ska skapa ett gott liv för alla inom planetens gränser. Alla ska vara med på lika villkor.
Mm, det låter som att vi har underlag för ett eget poddavsnitt om det här. Vi får återkomma om det helt enkelt.
Det får vi göra. Men poängen här är att i klimatneutrala Kalmar så vill vi se var våra stora och små utsläppskällor finns. Och vi vill också ta med alla de utsläpp som våra leverantörer orsakar. Ja, men genom att vi handlar saker eller tjänster från dem. Så just nu så lägger vi ju en hel del kraft på att klimatberäkna kommunadministrationens utsläpp.
Ja, det pratas det ju om en del här i stadshuset.
Ja, men precis. Och faktum är att det här arbetet sker i hela organisationen. Vi vet ganska mycket om vår direkta klimatpåverkan på ett övergripande plan. Men nu går vi liksom ner i detaljerna och beräknar varje verksamhet och varje utsläppskälla. Men det är här min nya fundering, valfundering kommer in. Kan man göra motsvarande för hela valet? Klimatberäkna valet.
Mm, intressant. Är det just valsedlarna du tänker på då? Eller?
Alltså det är ju det första man tänker på. Och tro det eller ej, Stina. Men det trycks 700 miljoner valsedlar till det här valet. Och då är det 590 miljoner av dem som är namnvalsedlar. Och sen är det nästan 115 miljoner parti- och blanka valsedlar. Så väldigt många valsedlar.
Ja, och det här ska då gå till de 7,5 miljoner som är röstberättigade i Sverige. Det är ju nästan 100 valsedlar per person då. Är det för mycket papper för demokratin här, tycker du?
Nej, så ska man ju naturligtvis inte se det. Mer ett konstaterande faktiskt. Det är lite intressant. Så om man gör en räknesnurra igen. 4 valsedlar kanske per A4-papper. Det ger ju 175 miljoner A4. Mm, det blir många gram papper. Men, det som är bra i alla fall är ju att i år har jag hört det är svensktillverkat miljövänligt papper från Lessebo pappersbruk som de trycks på. Det är ju bra.
Och då måste vi säga att det här var ju ett väldigt märkligt sammanträffande, för alldeles nyss kom ju den här nyheten om att pappersbruket har stoppat sin produktion på grund av de höga elpriserna och att spotpriset i elområde 4 då snittade på 5,57 kronor häromdagen och det gav ju pappersbruket en daglig elkostnad på 600 000 kronor.
Ja, obegripligt och som sagt var konstigt sammanträffande här.
Mm. Men angående det här miljövänliga pappret då, så var ju det förstås upphandlat och klart innan det här priset började höjas då. Men om man inte använde miljövänligt papper förra året så är ju det ett steg i rätt riktning i alla fall, tänker jag. Å andra sidan så vill man ju ändå fundera över om vi missat det här första steget i avfallstrappan, nämligen att minimera åtgången av papper, behövs alla valsedlarna?
Mm. Ja, nej, men det måste ju någon annan svara på, men helt korrekt, det är ju det första man ska tänka på, behövs det? Och sen när man har konstaterat då att vi behöver 700 miljoner valsedlar för demokratin i Sverige, hur kan de göras så miljövänliga som möjligt, är ju nästa steg då.
Men du, vad händer med alla valsedlarna efter valet då? Åker de till återvinningen eller?
Ja, du, alla de valsedlar som används just nu då i valet, alltså de som folk har röstat med, de sparas faktiskt i 4 år hos länsstyrelserna.
Mm.
Ja. Och det är ifall att det skulle uppstå något behov av att kontrollräkna igen, någon som vill se om det har gått rätt till helt enkelt. Men å andra sidan så börjar det snart bli dags att kassera 2018 års valsedlar då. Så hoppas att de hamnar i återvinningen och inte i restavfallet. Det borde kunna bli ganska många nya tidningar och toapappersrullar av det materialet.
Ja, det tänker jag. Och du, transporterna brukar vi alltid prata om. Hur blir det med transporterna här? Jag tänker att det är väldigt många kartonger och vallokaler att köra runt till.
Ja, det blir det verkligen. Men det känns över min förmåga att räkna på. Det är klart att valsedlar ska ut till alla delar av Sverige. Sen ska de till röstningslokalerna och sen ska de dessutom till våra brevlådor. Jag har fått ganska många hem till mig. Så svårt att räkna på. Mycket transporter blir det i alla fall. Och det vill vi ju se nästa gång, att de här transporterna sker med förnybart drivmedel om de inte gör det redan idag. Mm. Oh. Men skönt att se, tycker jag, när man tittar i sociala kanaler, att många av våra lokala politiker som verkligen är på tårna de här dagarna, de går eller cyklar när de ska knacka dörr och ragga röster.
Ja, det har jag också sett. Jättebra. Men du, dags att runda av med några grönsköna tips, kanske?
Så får det bli.
Grönt och skönt tips.
Och den här gången så blir det först ett politiskt tips. Oj. För ovanlighetens skull. Mm. Men utan att vi pekar ut något särskilt parti då, naturligtvis. Mm. För det vi vill tipsa om, det är att man kan höra alla våra lokala partier i en miljödebatt innan valet genom att delta på Kalmarsundsveckan, som även i år kan följas både på plats i Kalmarsalen eller digitalt för den som hellre vill det. Och det är alltså den 8 september klockan 15:15 som den här klimatpanelen tar plats på scen.
Mm. Hoppas vi ses där. Och Stina, ett bonustips blir ju faktiskt att man kan träffa oss på Ekopodden, dig och mig, på Bomässan på Stortorget den lördagen den 10 september. Då finns vi där, så kom gärna och prata med oss där. Och även den här lördagen händer det saker. Lördag den 3 september så är det Pride-parad här i Kalmar stad. Ett utmärkt tillfälle faktiskt att stå upp för mänskliga rättigheter och rätten att vara den man vill vara. Mm. Pride-paraden den avgår från Byteatern med start klockan 12:30.
Mm, bra. Glöm inte heller att göra din röst hörd då den 11 september, och vill du inte vänta till valdagen så kan man ju redan nu förtidsrösta, till exempel här i stadshuset eller på gamla biblioteket, är också öppet.
Ja, och det verkar ju många redan ha gjort, för igår var det faktiskt en liten kö här in till stadshuset. Det var riktigt trevligt att se. Och fram till och med den sista augusti så har vi tagit emot 4297 förtidsröster. Vilket kan jämföras med förra valet, och då hade vi tagit emot 2473 förtidsröster vid samma tid. Så ja, men nästan på dubbelt så många faktiskt.
Jättebra. Demokratin är viktig.
Mm.
Mm. Och som det står i regeringsformens första kapitel, första paragraf, all offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Utan den ingenting. Ekopodden säger tack för ordet och tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.